Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Hej alla glada lyssnare och ni andra också givetvis. Mycket välkomna till veckans sändning från Seniorradion på 102,7 MHz. I studion denna dag finns jag som heter Mats Omvall och spakarna i kontrollrummet sköts av Timo Heino. Diakonirådet har en viktig roll för människor som av olika skäl hamnat i svårigheter. Annette Wieser är verksamhetsansvarig och kommer hit för att berätta mer om bara en liten stund. Flera dagstidningar har på senare tid slopat sina kultursidor och kulturredaktioner. En halvtimme in i programmet så samtalar vi med Christian Ekenberg, kulturredaktör på Gävle Dagblad, om denna trend. I lördags var det Sverigefinnarnas dag och det firade man runt scenen i Bologneskogen och vi var på plats och pratade med folk. Så gör seniordoktorn Lars Pettersson ännu ett gästspel och denna gång handlar det om halka. Visserligen är våren möjligen på väg men halkrisken finns kvar. Lars Pettersson möter vi i vår andra timme. Så blir det blues i vanlig ordning och veckans panel består av Vukovera Boman, Karl Axel Blad och Björn Widegren. Men först blir det musik.
Frisk luft och sol på samma gång. Och sen cyklar han till morsan och äter som en häst. För hon kan baga en äggakaga och det tycker han är bäst. Här kommer nissen med sin bonna bränna. Rör som en tocka, tjänar egna pengar. Dunkar fram i epan i 7,85. Här kommer nissen med sin bonna. Köpenhamn. Ja då får han syn på Tina. Vad hon är grann. Ja hon får gärna sitta fram och hålla nöjna varm. Här kommer nissen med sin bonna bränna. Rör som en tåg och tjäna egna pengar. Dunkar fram i epan och 7,85. Ja här kommer nissen med sin bonna bränna.
Danne Stråhed där med låten Bonna bränna. Ja, nu har vi Ingrid Karlsson med oss, tror jag, va?
Ja, det har vi.
Vet du vad bonna bränna är för någonting?
Ja, någonting med bonde kanske.
Ja, jag tror att det betyder ungefär bondsolbränna. Okay. Sådana som man får i nacken när man jobbar utomhus.
Alla bönder som jag kände, min morbror hade ett stort landställe, då hade de sådana här tröjor på sig, så de var alltid eller bruna på armarna ner till och vita upp till.
Ja, men så är det.
Ja. Ja. Det var då borna brännare.
Ja. Redneck säger man i USA. Men nu ska vi inte prata borna brännare, utan nu ska vi prata namnsdagar, eller
hur? Ja, det ska vi göra. Och idag så är det Lage den 27 februari. Han får ensamt majestät idag. Och han fick plats i den svenska almanackan 1901 och ersatte då helgonet Sankt Leander som var biskop i Sevilla på 500-talet. Lage har dock inget med detta gamla helgon att göra utan att namnet kanske påminner lite om varann. Det är ett gammalt danskt namn som troligen kommer av ordet lag. Kan antingen betyda lagklok eller lagkamrat. Oavsett betydelsen så är Lage ett väldigt ovanligt namn i Sverige. Knappt 2000 bär namnet och på de yngsta mycket ovanligt. Under 90-talet så fick bara 6 pojkar det som tilltalsnamn. Och den 27 februari då är det internationella isbjörnsdagen.
Isbjörnsdagen?
Jamen. Fast då ligger alla isbjörnar, har jag läst, i med sina ungar och sover, så inte vet jag. Men det är i alla fall internationella isbjörnsdagen idag.
Ja, det finns inte så många kvar tror jag, så det är väl läge att fira dem då.
Ja, men sen har vi 28 februari. Då är det Maria och Maja och då är det myggholkens dag.
Mm.
Och vi lär väl inte se någon mygg den 28 februari, men myggholkens dag är det i alla fall. Och sen har vi en extra dag där, torsdagen den 29 februari.
Just det, skottdagen.
Då är det skottdagen. Och då kan vi kvinnor få chansen att fria.
Just precis.
Har jag läst.
Ja, jag går och väntar.
Gör du. Men däremot den 1 mars, då är det krama en bibliotekariedag. Då kan jag få kram då.
Ja.
Och då är det Albin och Elvira som har namnsdag. 2 mars, Ernst och Erna. 3 mars på söndagen, då är det Gunborg och Gunvor. Och 4 mars, Adrian och Adriana. Och då är det internationella pannkaksdagen.
Mums.
Så det är veckan. Men som sagt var idag, den 27 februari, då ska vi gratulera laget.
De få som finns.
Ja.
Tack Ingrid.
Ja, tack, tack.
Nu ska vi lyssna på Lars Winnerbäck i hans egen låt Granit och morän.
Land. Det mesta är skog och byggvaruhus och miljonprogram där jag fick min första kyss, där jag förlorade mitt första hjärta. Det mesta är granit och morän. Där fick mina första betyg och ett deltidsjobb på ett kontor och skivor från ett fjärran Amerika. Fantastiskt enkelt, där allt är så oändligt svårt. Långa tider är det gömt från solen, krona för krona till toppen, som några vill ha för sig själva. Fast det mesta är tallar och gran, som några vill ha för sig själva. Och jag minns en sommar och den första smaken av öl i en park. Det var dagar som gick, men så några korta sekunder som förändrade allt. Jag flyger över ett land med gefyrsterminer i plast. Och jag tänker på de sista ljuva åren. Jag tänker på hur ljuva de har varit. Det mesta är granit och morän. Och jag minns när jag tog fel beslut. Och jag hävdar något som inte ens var sant. Och jag försökte svälja bort en klump. Och alla var dumma i huvudet.
jag tusen melodier i hjärtat. Och de flesta är stiffa och enkla. Och de låter som granit och morän. Där de vackra orden står mot ord. Och där snålheten trängs med toleransen. Där planeringen är själva målet. Där förlorar jag mitt första hjärta.
Lars Winnerbäck var det. Låten heter Granit och morän. Dagens första gäst är här, och du heter Annette Wiese. Välkommen till Seniorradion.
Tack så mycket.
Du, Diakonirådet finns det något som heter. Berätta om det.
Ja, det är en verksamhet dit människor med dålig ekonomi kan komma för att få stöttning till livets basbehov. Och även få tips och råd hur man kan göra för att klara sig bättre ekonomiskt framöver.
Mm. Det handlar mest om ekonomi alltså?
Alla ärenden vi handhar bottnar i ekonomi. Sen kan det ju visa sig att det finns andra problem och svårigheter som man kan behöva hjälp med, som vi då kan hänvisa människor vidare till andra instanser i samhället.
Okej. Men är ni diakoni? Det låter kyrkligt.
Ja, vi är ju en fristående förening som heter Gävle Diakoniförening. Tidigare hette den Hela Trefaldighets församlingsdiakoniförening, men på vår 100-årsdag bytte vi namn till Gävle Diakoniförening. Så visst, vi har ju våra rötter i kyrkan. Mm. Det hörs ju på namnet som du säger. Ja. Men att vi var en egen styrelse, var en egen ekonomi. Mm. Men vi samarbetar mycket med Svenska kyrkan. Mm.
Du sa 100-årsdag?
Ja. Vi har ju funnits, vi har funnits i 105 år, blir okay. Det den 2 maj, så att vi har funnits länge.
Ja.
Och det är ju samma pengar vi använder idag som vi fick för 100 år sedan, kan man säga.
Det var gåvor alltså, eller det, testamenten?
Ja,
eller?
Gåvor och testamenten som skänktes då till Diakoniföreningen. Mm. Och man har förvaltat pengarna väl.
Ja. Och det var staden som är välbeställda som...
Ja, så var det. Man vill ju hjälpa fattiga Gävle, men det fanns ju ingen socialtjänst. Och det fanns ju... Kyrkans pengar skulle ju inte användas till och ge till de fattiga. Utan då var det välbärgade människor som bestämde sig för att bilda den här föreningen. Och det är vi oerhört tacksamma för. När jag läste första protokollet från 1919 vid bildandet, så fick jag rysningar. Man satt i Sankt Olofsgården där i maj, och det är häftigt. Ja. Och jag tror att de som fanns där då finns ju inte vid liv nu såklart, men att de vore stolta över att se att deras pengar används än.
Ja. Ni är en ideell förening då?
Ja, en ideell förening.
Hur många är ni som jobbar där?
Vi är 3 heltidsanställda. Okay. En jobbar med ekonomi, bokföring och bokslut och sådana saker. Jag är verksamhetsansvarig, men jobbar även som handläggare, och så har jag en handläggare på plats.
Hur gör man för att få kontakt med er?
Ja, man går till Vasahuset där vi har vårt kontor på Norra Staplestorgsgatan 11. Tisdag, onsdag, torsdag, förmiddag har vi öppet. Så redan nu sitter ett gäng människor i väntrummet. Mm. Man får en nummerlapp, det har ju med hur stor plats var i väntrummet, att vi tar in 4 stycken i väntrummet, övriga får en tid man ska vara tillbaka. Från och med, om några veckor, då ska vi försöka ha öppet även onsdag eftermiddag och se om vi kan nå ytterligare några människor. För vi har utrymme att ta emot fler. Vi har tid, kompetens och pengar att hjälpa. Men att alla som behöver oss hittar inte dit, vet inte om att vi finns. Så det här är ett fantastiskt tillfälle att och berätta att det finns. För att
får man pengar i handen?
Nej,
då,
eller? Man får inte det, utan det är livsbasbehov man kan söka till. Man kan liksom inte söka till en utlandsresa eller en bil eller någonting. Om det är så att man har ingen mat och man har inga matpengar på kontot eller inga pengar på kontot, då kan man ju komma då till oss. Så får man matrekvisitioner. Mm. Så är det några butiker här i Gävle som tar emot dem. Det är samma sak när det gäller kläder. Om man söker efter hyra eller el eller någonting, då fattas det beslut på måndagar. Då har vi ett sammanträde med representant från styrelsen med, och så fattar vi beslut. Det gjorde vi då igår, så att några här i Gävle som kommer få lyset tillbaka, eller elen tillbaka. Mm. För man har haft elen avslagen, och då går vi in och betalar helt enkelt som man får tillbaka. Och vad som avgör hur mycket hjälp man kan få, det är framförallt vad har du gjort med dina egna pengar. Har du skänkt dem till välgörande ändamål, så är det väldigt fint. Men då har du gjort ditt val. Du kanske skulle betala elräkningen istället.
Mm. Så det blir, ni gör en sorts behovsprövning?
Absolut. Ja, det, varje ärende är liksom unikt. Mm. Det finns ju ramar då, naturligtvis. Men vi tittar jättemycket på vad har du gjort med de pengar du har haft. Och hur ser det ut framöver?
Mm.
Är det någon idé att gå in och hjälpa att betala en hyra eller en del av en hyra när det framöver i alla fall inte kommer att finnas pengar till att betala kommande hyror? Då är det lite att slänga pengarna i sjön.
Mm. Hur stora belopp kan det röra sig om?
Alltså om man tänker en hyra för en familj, så kan det vara på en 7000 kanske, 8-9. Men då kan det vara så att vi hjälper heller till att göra en avtalsplan, och så går vi in och betalar. Mm. Första delen, för att de själva ska ha möjlighet att ordna kommande månader. Så att, och när det gäller hyra, så har man fått hjälp en gång ett år, så då hjälper vi inte med hyra en gång till. Utan,
det gör ni inte, nej.
Nej. Men däremot mat kan man ju få oftare. Men vi kan inte vara som försörjningsstöd, komma varje månad. Mm. För vi får ju inte vara en fortlöpande.
Nej, ni får inte ersätta socialtjänsten.
Utan vi ska gå in... När de hamnar mellan stolar, blir glapp, man byter ersättningsform, och då kanske man står där utan inkomst en månad. Det kan ju gälla skilsmässa, sjukdom, sådana saker. Plötsliga, som var oförsedda.
Mm.
Så då hjälper vi.
Är det öppet för vem som helst? Eller?
Man ska vara folkbokförd och boende inom Gävle församling.
Jaha,
så
okay.
Att, bor man till exempel i Valbo eller Hille, så kan vi tyvärr inte hjälpa.
Okej. Okay. Det är enligt stiftelsens eller urkunderna.
Så är det, ja. Absolut. Är man osäker på vad man tillhör församling, så kan man gå in på Svenska kyrkans hemsida. Mm. Eller så googlar man bara på vilken församling tillhör jag, så skriver man in sin adress.
För nu är ju Gävle en enda församling.
En enda församling, ja. Det var ju fyra tidigare.
Precis.
Ännu länge tillbaka var det fler. Men de fyra är ju ännu, och det är inom den församlingen man behöver bo.
Du... Ni är inte diakoner alltså, trots
Nej,
namnet?
Nej, trots namnet. Ingen av oss är diakoner, utan det är ekonom, alkohol- och drogterapeut, och jag är specialpedagog, så att vi har viss spridning på oss.
Men hur hamnade till exempel du i det här?
Ja, det är en slump.
Jaha, som smycke.
Min man pratade om för många år sedan då att säga upp sig från sitt jobb. Alltså, det kan du inte göra utan att ha ett nytt jobb. Och då sa han, men det finns väl inga jobb. Och då gick jag ut på Arbetsförmedlingens hemsida och såg att det fanns en tjänst på diakonirådet. Jag visste inte vad det var. Men när jag såg liksom vad man skulle göra, tänkte jag, wow, vilket jobb.
Mm.
Jag tänkte, jag kan väl söka. Och det gick ansökningstiden ut dagen efter. Så att det var verkligen. Men jag ringde och kollade liksom, och det lät så himla intressant.
Mm.
Så jag bestämde mig efter anställningsintervjun, så sa jag att skulle jag bli erbjuden det här jobbet, vilket jag inte trodde, men då tar jag det.
Okay.
Ja, men det kändes så rätt. Och det tycker jag fortfarande, 13 år senare.
13 år har du jobbat.
Ja, jag tycker det är världens bästa jobb. Får möta otroligt många olika människor och många öden. Men man känner ju också att man kan göra skillnad.
Mm.
Och det är jättefint.
Under de här 13 åren då, hur skulle du säga att behoven har förändrats över tid?
Det är ju fortfarande mat som är absolut vanligast att man ansöker om. Men vi ser det blir allt tuffare att vara fattig i Sverige. Det är allt svårare att få ta del av skyddsnätet. Och det, får du ta del av det, ställs det ganska höga krav för att du ska bli kvar i skyddsnätet. Och misslyckas du är straffet mycket högre idag än vad det var tidigare.
Mm.
Så det är svårt. Och Och jag hade ingen aning om hur vanligt det var med psykisk ohälsa innan jag började jobba här.
Ja, okay.
Visste jag att det fanns, men inte i den här utsträckningen.
Så nöden har växt, kan man säga.
Ja, alltså, jag tycker att många har ännu större problem, inte bara rent ekonomiskt utan med måendet också.
Mm.
Och många gånger kan det vara svårt att veta, är det måendet som gör att ekonomin är dålig eller tvärtom? Men det går hand i hand många gånger.
Mm. Vad är den vanligaste hjälpsökanden? Vilka åldrar?
Ja, alltså det är inte så många pensionärer. Vi vill gärna se fler.
Okej.
Okay. Vi är helt ofåliga, vi som jobbar där. Så att man behöver,
det är lite skambelagt, antar jag.
Ja, och det är väl det vi tänker, att den äldre generationen tycker nog kanske att det är ännu skämmigare än många yngre.
Mm.
Men vi har många år sagt att en ensamstående mamma är den största gruppen. Men när vi har tittat lite nu så är det ju snart lika många män. Men de har ju inte barn.
Ah, okay.
Nej, eller de kan ha barn, men de har inte barn boende hos sig, ska jag säga. Det är väl, de kan ha många barn, men inte som de...
De är inte försörjningsskyldiga.
Ja, de kanske är skyldiga, men de tar inte ansvaret många gånger.
Nej.
Så att det är ju fortfarande många med barn, och då är det kvinnor. Sen finns det familjer också, alltså ett par som har barn, men inte lika vanligt. Sen är ju tanken att när man kommer till oss ska ju vi då kunna hjälpa. Vi hoppas att en engångsförteelse, om man har fått elen avslagen och det kommer att lösa sig. Men vi har ju de som har funnits hos oss väldigt, väldigt, väldigt länge. Och vi har ju lite koll då, för att kommer man minst vart sjunde år så finns liksom det kvar. Vi skriver, man får ett besöksnummer. Och kommer man minst vart sjunde år så finns samma kort kvar som vi liksom noterar på.
Okay.
Och den som då har varit längst, som finns kvar i vårat, ja, kallar det kartotek, är ju inskriven 1975.
Jaha, det. Men du sa att man kan inte komma tillbaka år efter år.
Nej,
men...
ja, man kan komma år efter år, men inte månad efter månad.
Nej,
man kan,
okay,
liksom, har man fått hjälp 2 månader efter varandra, ja, men då måste det gå.
Mm.
Gärna flera månader innan man dyker upp igen. Och det där är lite svårt att förstå kanske för den som har behov. För man har ju lika mycket behov i januari som februari och mars kanske. Men då försöker vi titta på vad är det som gör att den här situationen... Men det kanske är så att du ska söka försörjningsstöd.
Mm.
Det är det som är... Eller att du har inte sökt bostadsbidrag eller bostadstillägg. Och då kan vi hjälpa till att göra det, okay, på plats också.
Nu ska vi ta adressen en gång till då.
Ja, det är alltså i Vasahuset på Norra Stapeltorgsgatan 11. Och man kan ringa också om man vill. Och mitt nummer är 026 17 04 04. Svara inte, lämnat meddelande, så ringa tillbaka.
Då får det bli sista ordet.
Ja, tack för att vi kom.
Lise, tack för att du kom till oss.
Tack.
Reklam. Välkommen till Gävle Teater i vår. Skådespelarna Amanda Jansson och Martin Pareto tar plats på scen i Jag får ner till bror. Imponeras av hisnande akrobatik i Cirkus Cirkörs nya föreställning och njut av en hel afton med Verdis opera Maskeradbalen. Missa inte Gunilla Nyros och Marie Göransson i Dödsdansen. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle er egen lokala radiostation.
Duke Ellington i välkända låten Take the A-Train. Nu säger vi välkommen till Christian Ekenberg som är kulturredaktör på Gefle Dagblad.
Tack.
Du, på senare tid så är det ju ett antal dagstidningar som har helt slopat sina kultursidor och sina kulturredaktioner. Hur ser du på den trenden?
Jag tycker att det är väldigt tråkig utveckling.
Förstås.
Ja, precis. Kanske inte oväntat att jag säger det. Sen får man kanske skilja på vilka tidningar det är som slopar kultursidorna. Det är ju en svår tid för pressen har varit så många år. Det var väl ett litet en andhämtningsperiod där, paradoxalt nog under pandemin, att det kom in lite statliga stöd och även konsolidering i branschen. Då, att till exempel den koncern som jag jobbar för blev uppköpt. Men nu då, det är ju svåra tider i samhället i stort och det påverkar även vår bransch. Så att det är väl en bakgrund till detta. Men jag vet inte, du kanske går in på liksom vilka kultursidor som har försvunnit och så.
Ja,
så jag kan återkomma till det.
Ja, men vad säger de fyra tidningarna i Hälsingland?
Ja.
Sen har vi Dalademokraten och mest uppmärksammat kanske var Norrköpings tidningar.
Korren i Öst, alltså inte Norrköpings tidningar utan Östgöta Korrespondenten.
Var det så?
Ja. De ingår ju i samma...
Fel av mig. Ja, men ändå en stor, ganska ansedd tidning.
Ja.
Står GD näst i tur då?
Det tror jag inte. Jag känner att jag har väldigt stort stöd från min chef, redaktör, men det som den här utvecklingen har visat, som kanske då Korren är det främsta exemplet på, så som faktiskt är en större tidning än vad GD är, det är att man är väldigt beroende av vilken som är chef. Om en chefredaktör på 90-talet hade bestämt sig för att göra med kultursidan, så hade det blivit ett stort rabalder, och det hade varit väldigt, det fanns ingen anledning. Det var, tidningarna var sedelpressa på den tiden, och den chefen hade bara ägnat sig åt masochism. Men idag då, så den, ja, trots att de är liksom en större redaktion än vad Gefle Dagblad är, så tyckte den här chefen att de skulle jobba på ett annat sätt. Mm. Och jag deltog i olika både debatter på Facebook och uttalade mig även i branschpress och så där kring det. Och min bild av hans chef, den chefredaktörens svar, det var att han inte riktigt förstår ens vad kulturjournalistik är. Mm. Vilket då kanske, jag kan tycka att det är häpnadsväckande när man har nått positionen av att bli chef för en sån stor tidning, att man är helt liksom clueless på det sättet.
Ja, vad är kulturjournalistik?
Ja, men det är ju, om man liksom ställer upp kulturjournalistiken mot nyhetsjournalistiken, och han menade att vi kommer inte sluta med att rapportera om kultur. Nej, men det gör man det som en nyhetsreporter skriver om någonting. Och nyhetsreportern får inte ägna sig åt kulturjournalistik på nyhetsplats, och det kan vara svårt att blanda de rollerna, och då är det ju att objektiviteten är för nyhetsrapporten på nyhetsplats, medans kulturjournalistiken är subjektiv, och man kanske kan lättast beskriva sig i kulturjournalistikens genre då, som är ju liksom recensionen och krönikan, essän och den här den typen av artiklar. Och jag ser ju att kultursidan har mer gemensamt med ledarsidan, alltså som en del av opinionsjournalistiken, än vad den har med nyhetsavdelningen. Sen kan man ju säga att utvecklingen har ju gått mot att det har blivit mer även nyhetsrapportering på kultursidan. Om man tittar längre tillbaka, så då var det ju det mer ägnat åt den rena liksom opinionsdelen. Att kom det någon nyhet i kulturvärlden om att ett Hillebibliotek läggs ner till exempel, då gjordes ju det av kultur- och fritidsreporten på tidningen. Så. Mm. Men sånt finns ju inte längre på det sättet.
Ja, vi kommer ju rapporter, menar du? Eller?
Ja, men ja, även om andra, om man hade varsin nämnd på det sättet. Ja. Och så där. Ja, precis.
Men det är en sorts åsiktsjournalistik, kan man kalla det för det?
Ja, det är det som är kärnan subjektiv, i alla fall. Ja, precis. Ja. Även om jag gör en intervju med någon, så kan jag ha åsikter i den. Liksom, att, det är väl den stora skillnaden.
En sak som man kan funderar över, tycker jag, det är att när då den chefredaktören du pratade med sa att en allmän reporter kan också skriva kultur, och då blir det mest evenemangsbevakning, gissar jag.
Ja, precis. Ja, men de kan ju också rapportera, liksom göra mycket som är säkert jättebra, men det som är liksom kultursidans hjärta kommer de inte kunna göra per definition, så. Det uppenbarligen inte det är någonting som efterfrågas där då.
Hur ser du på det då, att man lika gärna skulle kunna säga att vi behöver ingen sportredaktion, det kan allmänreporterna göra?
Ja, och på ett sätt är det lättare, för att även om det finns krönikörer ibland som, och att det krävs en stor ämneskunskap för att läsarna ska bli nöjda, så är ju det ändå mer likt nyhetsjournalistiken. Det var ett debattinlägg från någon i Journalisten, branschtidningen. Jag minns tyvärr inte vem det var som skrev den artikeln. Han spådde ju att sportredaktionerna står näst på tur. Att de här specialavdelningarna, ja, att det inte kommer finnas utrymme för dem då, helt enkelt. Så.
Men är det inte så att idrottsrörelsen är mycket mer röststark än kulturintresserade allmänheten?
Ja, men redan nu så är det ju så att det finns ju en stor besvikelse i idrottsrörelsen över att media bara fokuserar på de stora publiksporterna. Så att kulturen har haft en ganska bra jämförelse, skulle jag vilja säga, att det är lättare att som en, ja, vad ska man säga, en klassisk musiker blir uppmärksammad än vad det är för någon som håller på med någon mindre sport. Så är det ju.
Okay. Ja. Ja, vi får väl se då var vi hamnar, helt enkelt, i detta.
Ja. Ja.
Lycka till och håll ut, skulle jag säga.
Okej, okay, tack så mycket.
Tack för att du ville komma hit.
Ja, tack. Hej.
Hej.
know I stand in line. Do you think you'll have the time to spend an evening with me? Now if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and it never seemed so right before. I practice every day and find some clever lines to say to make the meaning come through. And then I think I'll wait till the evening gets late and I'm alone. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, stars go red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
Ja, vi befinner oss i Bologna-skogen och i närheten av sommarkaféet här som nu är förvandlat till ett vintercafé kan man säga. Det pågår någonting som heter Vinterfestivalen som Gävle kommun ordnar, men det firas också Sverigefinnarnas dag. Och här utanför kaféet har jag träffat på
Irja-Lisa Wall.
Ja.
Sverige finsk.
Ja, jag förstår. Det firas varje år.
Ja.
Ja. Varför är det viktigt?
Det vet jag inte.
Ja, men det är väl ett sätt att träffas då?
Ja, det är, fast jag har inte sett så många som jag känner till att de är finska. Eller
ja.
Finska. Ja.
När kom du till Sverige?
68.
Okej. Varför då?
Ja, det fanns ingen jobb.
Det var jobben som drog, ja. Just det. Kom du direkt till Gävle då, eller?
Ja.
Ja. Och sen har du blivit kvar?
Ja, sen när jag flyttat mellan olika ställen och kommit tillbaka till Gävle igen.
Ja, du trivs i Gävle med andra ord.
Ja.
Ja, men tack så länge då.
Släkten och familjen.
Ja, förstår. Då så, här står en man som jag känner igen som heter...
Voittovisuri.
Ja. Du har varit riksordförande för Sverigefinnarnas förbund, om jag minns rätt.
Jo, det stämmer.
Ja. Men inte nu då?
Nej, inte nu. Jag lämnade ordförandeskapet för 5 år sedan.
Ja, okej. Okay. Jag frågade kvinnan här, varför är det viktigt att fira den här dagen?
Ja, det är vår dag.
Ja.
Så det är väl vår nationaldag egentligen,
ja,
för Sverigefinnarna.
Det är inte 6 december då?
Nej, utan ja, det är ju, det är klart en annan viktig, mycket viktig dag.
Ja. Det är en sak som jag tänkte på vägen hit, att idag är det ju 2-årsdagen av ryska invasionen i Ukraina. Och Finland är ju det enda nordiska land som har varit i krig i modern tid. Ser du någon koppling där på något sätt? Det är kanske lite långsökt, men ändå.
Kopplingen är väl det att Putin vill ju göra stor Ryssland en modell Sovjetunionen, och då är ju ingen är ju egentligen riktigt säker.
Nej, och det var väl därför som Finland gick med i NATO då?
Ja, det är helt klart.
För Finland har ju den längsta gränsen mot Ryssland av alla europeiska länder, har jag förstått.
Ja, det är ju över 130 mil. Ja. Så att nu har man ju satt lite staket emellan där en bit. Men att på de platserna där man har ju mest övergång, så att säga.
Ja, ja.
Finlandia, Finlandia, sinne taas matkalla oli kiivana. Kun Molotovin lupasi, on kaikki harsi. Huomenna jo Helsingissä syödään marsi. Jep Molotov, jep Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov.
Jep Molotov, jep Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov.
Finlandia, Finlandia, Mannerheimin linjalla on vastus ankara. Kun Karjalasta alkoi hirmu tulitus, loppui monen Iivanan puhekulitus. Jep Molotov, jep Molotov, valehteli enemmän kuin itse Bobrikov.
Jep Molotov, jep Molotov, valehteli enemmän kuin itse Bobrikov.
Finlandia, Finlandia, sitä pelkää voittamaton puna-armeija. Ja Molotovkin sanoi, että katsos sorpas mii, juhla aikoo käydä meitä kraivelistakin. Jep Molotov, jep Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov.
Jep Molotov, jep Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov.
Uraalintaa, Uraalintaa, siellä onkin Molotovin torpan maa.
sinne pääsee Stalinit ja muutkin huijarit. Politrukit, komissaarit, petruskoirit. Niet Molotov, niet Molotov. Valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov.
Niet Molotov, niet Molotov. Valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Niet Molotov, niet Molotov. Valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Niet Molotov.
Ja, men du, vad bjuds i övrigt idag då på Sverigefinnarnas dag?
Ja, här har vi ju en artist som heter Valtor Savolainen som okay. kommer att vara på stora scenen klockan 14 och sen kommer han till kaféet också. Och,
okay.
och sen har vi en dragspelare och, ja, som spelar piano också, Tony Palmrod som är, ja, jag tror att han bor i Skuts här. Mm. Faktiskt. Så att det är väl de bitarna som man kan säga att det är ju Sverigefinnarna. Det är ju första gången vi har det här i en sån här samarrangemang med vinterfestivalen och sån här. Och det är klart att vi kanske trunknar lite grann i det hela. Men att det är ju i alla fall de här artisterna kommer väl synas.
Det är väldigt mycket folk här.
Ja, det är mycket folk.
Ja. Och det doftar varmkorv och kaffe lite varstans.
Jajamän, och sen har vi försäljning av finska delikatesser också.
Ja, just det.
Där
det ska jag gå och ta mig en titt på, tror jag.
Ja, det är bra.
Tack så länge.
Tack så.
Ha det gott.
Hej.
Ja, här inne i kaféet i värmen får man säga. Här sitter du som heter...
Tony Palmrot heter jag.
Ja, men du ska uppträda här sen ju.
Ja, det stämmer. Ja. Klockan 15.00.
Vad, du sjunger och spelar eller?
Jag kommer sjunga lite grann och spela piano och även dragspelsinslag blir det.
Okej. Okay. Vad blir det för låtar då? Blir det finskt? Umpa bumpa, nej.
Det blir lite olika. Säkert en polka drar jag väl av på dragspel i alla fall.
Ja, men det måste ju till.
Ja, det är viktigt. Så är det.
Men är du ursprungligen från Finland eller?
Mina föräldrar är från Finland.
Ja. För det hörs inte någon mycket brytning inte?
Nej, jag har bott hela livet här i Sverige.
Ja, okej. Okay. Mm.
reklam.
Hej, Jonas från Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa er välkomna till vårterminen 2024. Är du sugen att se konstnärer som Peter Johansson, Ester Lundvik, Karin Amno Lindberg och Lars Pirak med flera? Välkommen till utställningen Minerad terräng. Där visas nya verk till konstsamlingen de senaste 12 åren. Utställningen har öppet till 7 april. Under våren kommer även samtidskonst visas av Helena Bratt och Hedvig Rasmus Sjöström. Föredragsserien Historien händer här går in på en femte säsong med spännande ämnen ur Gävles historia, såsom kärlek, leksaker och stadsplanering. Visningar baserat på SVTs storsatsning Historien om Sverige går även att ta del av under terminen. En mängd andra föredrag och evenemang händer också framöver. Nyfiken på när, var och hur? Se vår hemsida. Varmt välkomna till Länsmuseet Gävleborg. Vi har fortfarande fri entré.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Sverigefinnarnas dag var det där. Och i tur och ordning så hörde vi Finlandia av
Jean Sibelius. Sedan kom en låt som heter Molotov Njet. Och som enligt uppgift ska handla om ryska turister som handlar i Finland. Och det tycker inte finländarna om. Och så var det Säkijärven polka förstås. Nu blir det mer musik. Sandviken Big Band.
Sali on tuttu hälle, estradi entinen. Vanhat jää peremmälle ja nuoret käy eteen. Virnuile viinei katsetta luo, nöyrästi kumarvaa. Keppinsä mustaan nojaa, laulun kun aloittaa. Hän oli kerran suuri tango kuningas, ja maamme tanssi paikkai valtiaan. Kun aika julma häntä sääliä ei voi, niin kunniakseen tango tämä. Modernit miehet soittaa tangoa tuskissaan. Laulaa ja vanhaa koittaa muistista parastaan. Äänensä vielä kauniina soi, nuoret ne viheltää. Vanhojen silmäkulma kosteena kimmeltä. Hän oli kerran suuri tango kuningas, ja maamme tanssi paikkai valtiaan. Kun aika julma häntä sääliä ei voi, niin kunniaksen tango tämä. Komea avun tuo. Kainalon käden pisti ja talutta auton luo. Kepinkin nolta unohtuneen, vaan kuningas ilmoittaa. Se keppiä vielä kaipaa, se muistona ollassa hän oli kerran suuri tango kuningas. Ja maamme tanssi vaikka ei valmi.
Smäktande finsk tango, Veikko Laavi framförde låten Tango Kuningas, om det nu var rätt uttal. Nu blir det lite mer musik, nämligen Sandviken Big Band i låten Satin Doll.
Thank you.
Då säger vi välkommen till Lars Pettersson, seniordoktorn, eller välkommen tillbaka, ja, kanske vi ska säga.
Tack för det.
Du ska prata om ett ämne som jag vet ligger dig varmt om hjärtat.
Mycket, mycket varmt om hjärtat. En natt blev jag uppringd vid 11:30 tiden och beskedet, det är kaos på akuten. Så åkte jag ner till akuten, då hade vi ilskna ambulansförare och sa jag vägrar skicka de här patienterna vidare från Bollnäs ner till Uppsala för att ni vägrar ta emot den. Så frågade jag, vad är problemet? Jo, det hade varit 31 halkolyckor under dagen, så ortopeden var mer än proppfull.
31?
Så de ville liksom inte höra hört talas om en höftfraktur till. Men däremot fanns operationskapacitet så de kunde operera den här patienten men de kunde inte lägga den någonstans efter operation. Då tog jag kontakt med Uppsala och de hade sängplats men de hade inte operationsmöjlighet. Då var det avvägningen, ska man operera i Gävle och skicka till Uppsala eller ska vi skicka till Uppsala över natten och komma tillbaka till Gävle om någon dag? Och mer och mer uppbrakta stämning på akuten. Ambulanspersonalen var i upplivningstillstånd över oförmågan att hantera ett enkelt beslut. Mm. Det blev att patienten fick fara vidare till Uppsala.
Utan operation?
Utan operation. Det penibla är att man kan kunnat operera patienten eller lagt den på intensivvårdsavdelningen för där fanns det platser. Men det var några få kirurgöverläkare som har pondus att sätta emot intensivvårdssköterskorna när de säger nej. Och de hade vi inte i tjänst. Mitt ord räckte inte.
Okay.
Personalens intressen gick före patienternas, klart. Och sen har jag lärt mig att man ska ha respekt för ortopedoperationer. Om man bryter höften så ska man opereras inom 24 timmar. Då gjorde vi en sammanställning hur det var på ortopeden. Då hittade vi 47 patienter på ett halvår som inte hade opererats inom 24 timmar. Då gjorde jag en genomgång hur många av dem där som hade fått komplikationer, djupa bentromboser eller lunginflammation eller urinvägsinfektion. Och det var många, nästan 20%. Mm.
Är det det som inträffar om man inte opereras i tid?
Ja. Och så blir vårdförloppet lite mer komplicerat och längre. Då känner jag mig elak. Ska vi ta och skriva en Lex Maria på 47 patienter? Då är den andra överläkaren som brukar formulera de här Lex Maria. Nej, vi ska inte ta i så mycket. Utan vi skriver på en med 93-årig kvinna. Så skickar vi in en. Men talar om för sjukhusledningen att så här ser det ut. Och då lyckades vi få fram att det kom ett operationslag till över till operation över helgerna. Mm. För det var över helgerna man fick vänta. Man ska inte bryta benet en fredag för då får man ligga till måndag eftermiddag. och det är för lågt. Okay. Det är liksom min ingång till halkolyckor.
Ja, det var där vi skulle hamna. Ja.
Men då är det så att alla tänker att en fraktur är väl inte hela världen. Men om man är över 75 år och halkar och bryter höften, då är det större dödlighet än en hjärtinfarkt.
Menar du det?
Om man ser det på en månads sikt. Ja. Operation plus komplikationer efteråt. Ja. En tredjedel av de här patienterna kommer aldrig hem igen. De hamnar på akut rehab, särskild ortopedrehabilitering eller...
Ja. Eller boende.
Ja, särskilt boende. De kommer inte hem. En tredjedel. Så att en höftfraktur är oerhört kostsam för samhället. Ja. Vi hade en förnuftig kommunpolitiker i Hässleholm. Han var förvånad över att kommunen hade så stora rehabiliteringskostnader, så att han undersökte vad berodde det här på. Och det visade sig att det var rehabilitering av höftpatienter. Då införde han någonting som kallades Kossen Nisse, som kunde komma hem och hjälpa patienten att sätta upp ny glödlampa eller nya gardiner och sånt där. Och då var det en diskussion hur man skulle få kontakt med de äldre. Då gick den här mannen runt och delade ut halkskydd till alla i alla över 75 år i Hässleholm. Och så drack han kaffe samtidigt med dem, så att han etablerade kontakt. Och kostade man för höftfrakturer i Hässleholm sjönk dramatiskt. Ja. Vi hade honom som inbjuden på SPF här i Gävle för massor med år sedan. Då frågade vi, har du haft mycket besök från andra kommuner? Nej.
Jaha, inget intresse av.
Nej, man kan spara gruvligt med pengar. Ja. Normalt sett så ramlar man flest människor inomhus. Det är trappor, det är mattor och det är sömnmedel och det olika otyg inomhus.
Badkar.
Ja, men vintertid så är halkan ute. Oerhört farlig. 31 patienter på en eftermiddag.
Det är otroligt, alltså.
Ja. Vad ska man göra för att undvika det? Jo, man ska ha halkskydd. Hur många människor använder halkskydd då?
Broddar menar du?
Ja, broddar. Ja. Det finns en studie på att 63% av svenskarna använder aldrig broddar. 63% aldrig. Hur många har broddar när man går ut och tittar på stan?
10, ja, det är en minoritet.
Ja, 10-20%. Ja. Så att det, sen är det viktigt, vad ska man ha för broddar? Då är det könsberoende. Män går på klacken, kvinnor går på framfoten. Kvinnorna ska ha sina broddar på framfoten. Männen ska ha sina broddar på klacken eller på under hela foten om man är riktigt gammal och osäker, för man är olika. Ska man ha fasta broddar, då har man bekymmer när man kommer in i affären och ska handla, för då halkar man omkull.
Ja, precis.
Eller ska man ha infällbara broddar, och de oftast är bättre, men det räcker inte alltid. Jag har hört till dem som när jag har kängor, då är jag infällbara och kan fälla ut. När det är riktigt, riktigt halt, då sätter jag broddar under hela sulan.
Okay.
Men då går jag inte in i
butiken.
Med stengolv.
Just det.
Så att jag har respekt för halka och snö.
För även om man har broddar enligt alla konsumtionsregler, så ibland så är det ju blankis som är så hård. Så att,
det går inte igenom, nej.
Så att det hände mig faktiskt för några veckor sedan. Jag vände faktiskt och gick tillbaka hem. Jag skulle ut och gå.
Jag åkte upp till Söderhamn i helgen och det var ju bra trottoarväglag här i stan. Men i Söderhamn var det ishalka.
Ja.
Det var fruktansvärt halt när man var ute och gick.
Okay.
Och jag hade inga broddar med mig.
Aj, aj, aj.
Ja. Så att jag känner mig lite ängslig.
Ja. Men det hände ingenting, hoppas
jag. Nej. Men det är oerhört viktigt, ni som lyssnar, använd broddar. Och framförallt, ha respekt för att halka omkull. För det är mycket, mycket värre än vad du tror. Du har hört talas om grannar och bekanta som opererat höften. Det är en helt annan sak att göra en planerad höftoperation än att råka ut för en höftfraktur. Mm. Det är helt olika prognoser.
Okay.
En av de roligare kommentarer som jag har hört av en ortoped där han sa till mig, vi diskuterade rehabilitering av ortopedpatienter. Tänk om alla patienter vore senila ändå. Då undrar man, vad fan menar du?
Ja.
Ja, jo, om man är senil, då går man upp dagen efter operation. Man bryr sig inte om att det gör ont.
Nej.
Man mobiliserar sig automatiskt.
Okay.
Det är också en synpunkt.
Ja, verkligen.
Ja.
Du, sen har jag märkt också en förrädisk sak, nämligen det ser ut att vara grusat, men det har töat, gruset har sjunkit ner och sen har det frusit en iskorpa ovanpå.
Ja.
Så det går inte att lita på synintrycket alla gånger.
Oh, nej, jag brukar gå och skrapa ibland och
ja.
Känna efter hur är det egentligen.
Ja.
Och så säger jag så här att fyra hjul är bättre än två ben.
Man bil eller rollator eller
nej,
vad då?
Man halkar mindre i bilen än, ja. Än när man går. Om man ska gå långt så är det bättre att ta bilen.
Ja, okej. Okay. Du sa det här med halkolyckor hemma då. Vad är det, mattor som sladdar omkring? Ja, eller är det badkar och duschen?
Gardiner, glödlampor.
Ja, man ska stå på en vinglig pall.
Ja, då ska man ringa efter hjälp om man är gammal.
Ja.
Om man känner att man har dålig balans. Jag har det rätt roligt. Jag har en telefon som talar om för mig att jag har dålig balans, att jag ska gå försiktigt.
Jaha. Det har du matat in i telefonen.
Nej, det har kommit automatiskt.
Säger du det?
Jag stegräknar på den.
Jaha, ja.
Det är de som reagerar om jag går och vinglar lite.
Okay.
Jag blir lika sur varje gång.
Bör man öva sin balansförmåga?
Man ska öva sin benstyrka.
Jaha, okay.
Att stå på ett ben och utan att hålla i sig.
Ja. Det är inte helt lätt alla
gånger.
Nej. Knäböj och sånt där också, förstås.
Benstyrkan. Sitta och resa sig.
Ja.
Alla sådana övningar man blir rekommenderad som man inte gör.
Precis. Du tränar också, förstår jag.
Jag har en pärm med alla övningar som jag borde göra. De är tryckt i pärmer.
Ditt dåliga samarbete alltså.
Ja. Jag har ju pratat om att kunskap gör inte alltid beteende.
Så är det, ja. Det har vi pratat om en gång.
Ja. Jag är ett bra exempel på det.
Okej. Ja, men ska vi tacka för nu då, Lars Pettersson?
Tack för nöjet att prata om någonting som verkligen berör mig.
Ja, jag har förstått det. Ja, men det berör ju alla egentligen. Ja. Särskilt kanske i våran ålder.
Ja, så halka inte omkull.
Nej, det ska man verkligen se.
Ja.
Jag höll faktiskt på att halka i morse när jag skulle hit, för att min parkeringsplats plogas inte mellan bilarna.
Nej.
Och där var bildat en isbalk eller vad man ska säga. Nu höll jag mig i bilens takräcke visserligen, så det hände ingenting, men det kändes lite läskigt när foten slinte sådär.
Ja, hur klarar du att gå med hunden?
Nej, jag har ingen hund.
Nej.
Inte längre, nej.
Nej.
Så att, men jag har bekanta som har gått ut och fått vända.
Ja.
Gå tillbaka. Hunden får göra ifrån sig i trädgården istället. Tack ska du ha.
Tack,
nu ska vi lyssna på Torsten Flink i en låt som heter Här och nu.
Om 200 år Jag kunde lika gärna dött igår. För en sekund av en oändlig tid är det spel som går förbi.
En del av storheten i våra liv är att inte veta hur nästa dag ska bli. Så länge sanden ännu rinner ut är den ju inte riktigt slut.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Gjorde Ike Turner and his Kings of Rhythm inspelningen av Rocket 88, ofta kallad den första riktiga rocklåten. Med tenorsaxofonisten Jackie Brenston som försångare gav man ut plattan under pseudonymen Jackie Brenston and his Delta Cats. Låten komponerades under en period av repetitioner på Riverside Hotel i Clarksdale, som tidigare hade verkat som sjukhus för svarta. Det var där Bessie Smith avled av sina skador från en trafikolycka den 18 september 1937. Sedan 1944 har den med vissa avbrott verkat som hotell, och om någon tycker sig känna igen pianointrot beror det nog på att Little Richard snodde det mer eller mindre rakt av när han spelade in Good Golly Miss Molly 5 år senare.
You women of
heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about 8:30. Going round the corner and hit a bill. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along.
Jag föddes på sommaren 1948 och mina tidigaste minnen kommer nog just från 1951, även om jag inte har några minnen av Rocket 88 från den tiden. Vad jag minns från min tidiga barndom och förresten hela 50-talet och en bra bit in på 60-talet är allt tvång och alla måsten jag hade som barn. Och hur mina behov och åsikter aldrig betydde något. Och så skulle jag vara tacksam. För vad då? Allt. Jag började tidigt fundera över varför jag fanns till. Ja, inte hur det hade gått till rent fysiskt. Det lärde jag mig rätt tidigt av äldre killar som väl tyckte det var kul att snacka om det. Men framförallt av en granntjej som var 3 år äldre än jag. Men varför skulle jag finnas? Vad skulle mina föräldrar ha mig till? Det enda jag kunde komma på var att jag skulle ta studenter så att de fick visa att de som jag hade fått mina anlag ifrån minsann hade kunnat ta studenten de också, bara deras föräldrar hade haft råd att ha dem i skolan. Vi hör Chuck Berry i School Days från 1957.
Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the hall and into the street. Up to the corner and round the bend. Right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot.
With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Here's something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. Drums loud and bold.
Jag tyckte aldrig om att gå i skolan. Mitt enda positiva minne fram till realexamen är matematik, eller rättare sagt räkning. Och fröken i andra klass i småskolan tog fram oss i svarta tavlan en efter en för att räkna samtliga tal i räkneboken. Ingen kom undan. Framåt jul kom det att bli lite sport att ligga före tavlan, så man hade räknat sitt tal när det var dags att kliva fram. Och mot slutet av vårterminen var vi några killar som körde räknerace. Först att ha räknat ut boken. Jag var med bland de snabbaste, men jag var nog inte först, för i så fall hade jag kommit ihåg det. Jag är övertygad om att den här metoden som vår fröken hade var oerhört effektiv när det gällde att lära sig att räkna. Dessutom, efter det där året har jag aldrig haft någon rädsla för att uppträda inför andra människor. Eden Brent får avsluta för idag med sin egen Simple Geometry, men den gjordes inte förrän 2003.
The simplest geometry, it is my theorem, will shape the greatest love affair and help the shape you're in. That'll make you a square. Well, how did it so likely to be? Just kiss me once and love is ours to share. Two kisses and you'll have to agree. You wanna stay at home when other boys are out, carousing and roughhousing all around and about. I got a loving that'll make you a square. Well, how did it so you're likely to be? It's only simple geometry. Love triangles are the sort of loving you need. Three sides of a love is taboo. And old Pythagoras would surely have to concede. The perfect square is perfect for you. I got a loving that'll make you a square. Well rounded as you're likely to be. Hold me tight, baby, I will make you care for no one else but sweet little me. You'll never want to let me wander out of your sight. For washing, shopping, sweeping, mopping, you'll do all right. I got a loving that'll make you a square, well-rounded as you're likely to be. It's on a simple geometry. Thank you.
Pythagoras would surely have to concede the perfect square is perfect for you. I got a loving that'll make you a square, well rounded as you're likely to be. Just kiss me once and love is ours to share two kisses, and you'll have to agree. You'll want to stay at home when other boys are out carousing and roughhousing all around and about. I got a loving that'll make you a square, well rounded as you're likely to be. It's only simple geometry. It's only simple geometry.
Veckans bluesinslag som vanligt sammanställt av Sven-Erik Lundberg. Veckans tyckare på plats, Boko Vera Boman. Välkommen, du har en bakgrund som, vadå egentligen? Socialarbetare eller?
Familjepedagog.
Förlåt?
Ja.
Okej.
Och mycket bil.
Vad säger du?
Jag ska inte avslöja allt.
Nej, det vill vi inte veta heller.
Det var bra.
Carl Axel Blad, välkommen du också. Du är för detta lagman, heter det så?
Så heter det.
Ja. Och Björn Widegren, ja. Norrbäll och kulturredaktör.
Före detta olaglig.
Ja, precis. Hörrni, gårdagens stora nyhet var ju naturligtvis NATO-medlemskapet. Det kommer vi inte förbi idag heller. Det hängde ju på en skör tråd in i det sista. Boko Vera, du gör tummen upp.
Jag tycker att det är en konstig sandlåda. Alltså två männen kan bestämma sådana här saker i världen. Turkiet och Ungern.
Mm.
Så att jag tycker att det... Och sen är jag väldigt, väldigt trött på krig och soldater och se sådär. Men nu har vi dem här, så att det är bara så är det. Mm. Men nu skulle jag vilja fråga en sak, pojkar. Ska jag prata sådär eller ska jag vara sådär?
Du ska prata som du vill.
Ja, jasså du. Ja. Det är modernt nu att prata på det där viset, har ni hört?
Ja, men det har jag hört. Ja, kvinnor pratar så... som småflickor.
Ja, precis. Men jag kanske tar det här passet.
Men du har lite djupare stämma.
Jag tar det då.
Ja.
Tack.
Björn,
ja, men
vad säger du?
Ja, det vet väl alla att det finns ju ingenting annat att göra än att gå med i NATO. Det är ju kanon att de ändrade sig, Socialdemokraterna. Men vänstern har ju inte gjort det.
Nej.
Vänstern börjar ju prata nu att det är ju Sverige som ska värnas. Och det är ganska intressant, för förr har det alltid varit att de har varit globala och de ville ha stor invandring och sånt. Men nu vill de att det Sverige bara ska vara. Det är ganska intressant.
Ja. Carl Axel.
Ja, det gick ju som det gick. Alltså, det var ju ett lite löjligt skådespel här med Erdogan och Orbán. Men reglerna för NATO-medlemskapen är ju sådana att liksom varje medlemsland har vetorätten. De utnyttjar verkligen sina möjligheter, de där båda... Ja, konstigt, jag vet inte vad jag ska säga för någonting. Men nu är vi med, och jag menar, efter det som hände med den fullskaliga invasionen mot Ukraina, så tyckte jag det var självklart att det skulle gå med. Och nu är vi där. Eller nästan.
Hur tycker ni att svenska regeringen skötte sig där? Kristersson åkte ju till Ankara och till Budapest. Var det också en sorts eftergift, eller jag vet inte riktigt vad han gjorde där?
Nej, men det tror jag inte. Det handlar om. Utan det är ju ett politiskt spel på hemmaplan. Mm. Där man försöker knipa så många inrikespolitiska poänger man kan. Men det, jag menar, att fara dit har väl ingen betydelse. Det måste man ju göra ibland. Man måste ju kompromissa och så vidare. Klart man ska träffa folk. Jag har aldrig varit rädd för att träffa de här citat fiender man kan ha. Utan, och då brukar jag komma väldigt väl och överens med dem. Som, fast de kan komma liksom med och säga, hur kan du skriva så när jag jobbade då. Men det gick ju jättebra, därför att jag visar mig inte långsint eller någonting sånt. Så jag tycker att det är alldeles naturligt att han får dit.
Okej. Vad säger Boko Vera?
Nej, men jag tycker att det är märklig demokrati det här. Så att jag tycker att det är just de här gubbarna som har det svårt i hemmaplan, att de fick liksom nyttja hela världens ögon. Så att det, nej. Nej.
Ja, det var bättre om det var två kvinnor som hade träffats där.
Vi är inte så dumma som pojkar.
Som pratat med pipiga röster.
Ja, just. Ja, men har ni lagt märke till det också?
Nej, men jag läste om, jag har inte märkt det, men jag läste om det någonstans.
Alltså, det har det, någon har det, alltså det ska låta, och sen ser allihopa ut som hästar. Alltså långt hår och på sidan. Mm. Alla kvinnor som moderna kvinnor.
Ja.
Så att, ja, men ni ska börja titta, ha glasögon och se hur man ska se.
Kanske. Det är ju vackra.
Ja, men ju det. Hörrni, vi lämnar NATO-frågan. Ja, den är avgjord så när som på några formalia saker som återstår. Bokrean hade öppnade i lördags, tror jag. Har den spelat ut sin roll? Vad säger du som gammal bokmal?
Alltså, jag måste ju säga det att det var bättre förr på det sättet. Men samtidigt så har jag märkt att det är ju roligt att böcker som kom ut i höstas redan nu, och omtalas väldigt mycket, redan nu går på rean, alltså på våren. Mm. Så att man, för förr när jag var ung, då fick jag ju köpa böcker som kanske kom ut för 5-10 år sedan. Men det var ju spännande också. Där kunde man bygga upp verkligen ett bibliotek. Nu är det ju ingen som bygger upp ett bibliotek längre. Mm. Jag tycker det är konstigt att det går så pass bra för dem med det där. För jag har fått förhör med, när jag läser saker och ting, att nej, det är omodernt med böcker. Det är ingen som ska ha böcker. Och när barnbarnen kommer hem och säger, varför har du så mycket böcker, farfar? Eller morfar? Ja, jo, men därför att jag tycker om att läsa. Har du läst alla de här böckerna? Nej, inte riktigt alla. Men jag menar, det är konstigt, va? Därför att de finns ju inte ens hos mina barns rum. De är inne i källarna.
Hur är det med Karl-Axel? Är du kund på Bokrean?
Ja, jag har ju varit det, men i år har jag faktiskt... Jag ska gå dit idag, hade jag tänkt. Men förr så då hängde man ju på låset. Liksom. Mm. Men jag har fått den där katalogen, och den är väl inte särskilt spännande. Det är lite roligt, som Björn säger, att det är så färska böcker som kommer ut. Och ena sidan är det roligt, och andra sidan, förr så var det ju så att... Då var det liksom en riktig rea. Mm. För nu är det... Ja, det kanske är halva priset, men förr var det liksom en spottstyver. Mm. Jag tyckte också det här som du pratar om, att det är inte så många människor som har mycket böcker längre. Och jag hörde det var någon arkitekt som sa det, att när man ritar nya byggnader, då är det bara en massa fönster. Alla rum har en massa fönster. Så det är inte tänkt att man ska bokhylla.
Nej.
Jag går aldrig, jag köper aldrig mera en bok. Jag har några kassar som väntar att man ska gå någonstans på. Men loppis tar inte emot, och jag vet inte riktigt vad jag ska göra med böcker. Men jag tycker att det är roligt att skriva istället. Och vi har gjort en bok i några finskor.
Ja.
Så att det...
Okay. Du skriver hellre en bok själv än du läser andras.
Precis. Jo, jag läste det här om Mannerheim nu också hela tiden. Så att jag är tokig i huvudet. Jag orkar halvsida och sen lyssnar jag på radion. Så att nej, jag kan inte ta emot något nu numera.
Jag tittade på lite statistik inför det här. Och andelen personer som läser regelbundet sjunker stadigt för både män och kvinnor. Mellan åren 2008 och 2021 mellan 2008 och 2009 så sa 40% av befolkningen att de läser böcker på fritiden. Det har sjunkit nu till 31, alltså en tredjedel. Vad är faran med det, Björn?
Ja, jag tycker att det är en fara, därför att bland det viktigaste som finns är ju faktiskt kultur, bildning, kunskap. Och det har skolan svikit helt i. Bildning är ingenting som finns längre i skolan. Och Churchill sa ju det när det kom, just han hade slutat och kriget var över, men han fortfarande satt kvar som premiärminister, och då kom det andra ministrar och sa det, men Sir Winston, inte behöver vi väl satsa så mycket på kulturen, att de som ska ha så mycket pengar och sånt där. Och då sa han så här: ja, om vi inte hade kulturen, varför skulle vi då uteslås? Det är någonstans där. Och när jag var som det är så viktigt med det. Och när jag var i Italien just 91-92, när de blev fria, då fick jag höra där att Operan i Tallinn hade aldrig haft stängt någon dag eller kväll under hela ockupationen och krigen och allting. Det säger
någonting. Ja, det är fantastiskt.
Det är fantastiskt. Ja. Och det är så jag menar att det ska vara. Men ja, för mig är ju kulturen inte viktig för att jag ska säga åt andra att de ska läsa kulturen eller att jag ska bli en nyttig medborgare. Absolut inte. Kulturen ska inte vara en hjälpgumma för instrumentalister som bara vill göra någonting annat. Utan kulturen är någonting som angår mig som enskild människa. Och det är det jag tycker är så viktigt.
Men framförallt är det viktigt att barn i skolan, att de vet vad boken är och att de vet att det är budskap. Men alltså det förekommer nästan inte i skolan idag att barn ser någon bok. Mm. Så att det har blivit en sorglig historia framåt. Jag har en son som är Göteborg lärare och han säger att man får kämpa och kämpa och kämpa.
Men man kan väl se lite positivt i det här. Man är till exempel Handelshögskolans rektor. Mm. Som ju, han känns ju som en ljusglimt när han säger att liksom, ekonomin behövs för att stödja kulturen. Mm. Liksom, det är kulturen som är det viktiga och inte pengarna. Mm. Och det kändes ju verkligen hundersamt att höra från en företrädare för kapitalet.
Men ofta hör man ju det från särskilt kommunpolitikers håll att kulturen kan svara för tillväxt, alltså nyttig. Det skapar jobb och det skapar investeringar. Du vet vad. Det är lite fel syn, menar du, Björn?
Ja, absolut. Lars Gustafsson, en författare, svensk författare, tyvärr död sedan några år. Mm. Han hade citerat var Sten Lindroth, som var idé- och lärdomshistoriker. Utomordentligt trevlig människa. Jag hade honom som lärare också. Och satt och patenter hos honom. Mycket trevligt på Luthagsesplanaden i Uppsala. Han kunde allting. Och han försökte, säger Lars Gustafsson, och det är ju helt rätt. Han försöker övertyga myndigheterna om att humaniora är samhällsnyttig. Och då så skriver Lars Gustafsson: en så snäll och fin människa som Sten Lindroth borde begripa det, att han inte ska försöka inbilla någon att humaniora är samhällsnyttig. Mm. Den är inte samhällsnyttig, men däremot är den viktig.
Mm. Det är olika saker.
Ja, det är det.
Vi hade tidigare i programmet Christian Ekenberg som är kulturredaktör på Gävle Dagblad, och vi pratade om kultursidorna i dagspressen. Mm. Det finns åtminstone, ska vi se, 4, 5, 6 tidningar, små och stora, som har lagt ner sina kultursidor. Är det ett tecken i tiden, eller vad tror du, Carl Axel?
Jag har ju inte så mycket till, jag är inte mycket till smågubbe, men det är klart att det är någonting, så är det ett oroväckande tecken i tiden. Så att det hoppas man, men det är ju liksom så, det är pengarna som styr. Mm. Och det lönas inte för de där tidningarna att hålla sig med kultursidor, tycker de. Och då lägger man ner dem.
Bokovia, vad säger du?
Nej, jag tänker att jag går mycket på teater och jag lyssnar på konserter och jag vet inte, teorier är teorier för mig. Men alltså att jag tycker att det är viktigt att det finns möjligheter att delta. Och det har det funnits i Gävle, och det gör det fortfarande också. Så att det är det jag gör.
Jag tycker att det är intressant det här, därför att jag har ju liksom varit med hela tiden. Mm. För när jag kom till Gävle i början på 70-talet, då var kulturen en liten korridor på ledarsidan, knappt märkt med kultur eller något sånt. Och där fick man in en liten recension då. Och sen var det val, kom jag ihåg, 74. Och då så fick aldrig mina recensioner, som naturligtvis var mästerverk allihopa, fick aldrig komma in. Och då så gick jag och pratade med chefredaktören Per Hilding, en mycket verserad och fin människa. Och han sa så här: ja, men kära Björn, det är ju val nu, så fort valet är över så ska vi försöka få in de där sakerna. Och sen hade vi ungefär utrymme som en liten halv understräckare under ledargrejerna. Först 78 så kom vi till. Då hade jag tjatat och tjatat och tjatat. Vi vill ha en hel sida kultur utan annonser. Och Robert Rosén hade ju börjat tillträda, och han var ju stark man, var nyhetschef och allting. Och så, så jag vet, Björn, jag vet, vi ska göra det. Och till slut så sa han: ja, men nu får du
nu ska du ansvara för kultursidan och då får du göra den till landsortens bästa.
Mm-hmm.
Lätt,
sa jag. Och så blev det.
Och så blev det, ja. Men jag menar, det var jag med om då, mm. att vad svårt det var att få gehör inifrån, alltså in i tidningen. Däremot så tror jag att allmänheten gärna såg det och ville ha profilerade kulturredaktörer. Och det är det viktigaste som finns för en kulturredaktör. Du måste bli profilerad så att folk saknar dig. Och nu när jag går ut och promenerar i Bologna eller Stadsträdgården så säger de, vi saknar dig i tidningen. Och nu har jag börjat säga också att ja, jag saknar mig själv. Ja,
men har inte Gävle varit arbetarstad? Alltså just att kulturen kanske inte har varit så...
Jo, men samtidigt får man inte glömma att Arbetarbladet hade ju en av landsortens bästa kulturredaktörer i Häcke Sandberg. Häcke var fantastisk. Han var välformulerad och han var lite verserad och trevlig. Lite tillbakadragen, men han var absolut en profil som märktes i hela Sverige.
Hörrni, vi lämnar kultursidorna och hoppas på det bästa.
Ja.
Jag vet inte om ni läste en artikel i Dagens Nyheter för ett tag sedan om det här med vår verkliga ålder och vår upplevda ålder. Alltså de allra flesta människor upplever sig som mellan 10 och 20 år yngre än vad de i verkligheten är. Carl Axel, vad är din upplevda ålder?
80. Ja, nej, men jag inser nog att jag är så gammal som det står i pressbetyget. Så att, men man pratar mycket om det här.
Man kände sig som
70 eller nya 50 och sådär. Ja, alltså, ja. Lite löjligt tycker jag. Alltså, för vad tusan är det? Och liksom, man ska liksom klä sig som vore man tonåring och man ska bete sig som vore man 50-åring. Jag har inte mycket till övers för det där.
Vad säger du, Vuko?
Jag fyller ju alla hjärtans dag och jag har en väldigt fin bild när jag var 18 år. Och då har jag skickat det här att nyss var jag 18 år och nästa gång blir det 8. Jag undrar, vad är det frågan om? Men alltså, jag säger så här att det är så löjligt att hålla på att vi kvinnor ska hålla på vackra och vackra och vackra. Alltså, jag är så otroligt tacksam att jag är helt frisk människa. Jag äter inga tabletter. Alltså, så länge vi är friska.
Det spelar ingen
roll om jag är 100 eller...
Känner du dig som... Vad blir det då, 79 eller?
Ja, jag tänker inte.
Du tänker inte på det? Vad säger vi? Vad är din upplevda ålder?
Jo, men alltså, jag känner mig ju kanske inte som 78 eller 79. Men alltså, vad det här handlar om är att man är så gammal som man känner sig. Och då blir det ju en krock naturligtvis när andra tittar på en och ser att han kan inte vara 50. Han kan inte vara 40 heller. Fast ibland kan man känna sig så. Jag tycker om att läsa 40-talets litteratur till exempel. Det är ju 80 år sedan nu. Men ändå, för mig känns det väldigt modern och väldigt bra.
Ja, så länge man hänger med och så länge man har kompisar. Och då, jag tycker att det
ändå är det så här,
och då kan jag skratta hur mycket som helst.
Det finns studier om detta naturligtvis, som så mycket annat. Människor som har passerat 40 upplever sig i genomsnitt 20% yngre än sin faktiska ålder. Alltså, vi är i otakt med vår verkliga ålder i stort sett hela livet. I femårsåldern kan själv, eller tonåren, eller mamma och pappa vet ingenting och så vidare. Det är lite så. Sen hittade jag en annan intressant grej i samma artikel, nämligen det finns psykologiska experiment där äldre personer vistas i en miljö uppbyggd av inredning, färgsättning och möblering från 15 år tillbaka. Och vet ni vad som händer då? Ålderstecknen mattas av. Synen kommer tillbaka. Hörseln kommer tillbaka. Vad säger ni om en sån medverkan? Skulle du vilja vara med i det, Carl Axel?
Varför vänder du till mig? Nej, jag vet.
Ja, men jag tycker till exempel ålderdomshemmen och de här att det ska vara konst och färger från den tiden som de var aktiva. Så att jag vet att jag har varit i något ålderdomshem och jag sa att vill ni ha det och jag har om ni vill. För att de ska liksom veta, ja, alltså modernt vitt, vem vill se det så vitt och svart och grått, det är
grått,
inte,
ja,
grått, ja. Det är inte det vi vill ha. Jag tror
hörrni, att vi får lämna våra åldrar respektive åt sitt öde, eller för
redan.
Ja, tiden går fort när man har kul. Vi ska lyssna på en låt med en titel som jag gillar, Life is for Living. Mm-hmm. Peggy Lee. Oj, tack för idag.
Tack. Det var inte igår.
Life is for living, my pretties. Love is for giving, so give in, kiddies. Those headlines cannot hurt you if they can disconcert you. Don't have a thought that's negative. Love's forgiving and life's to live. Lips are for kissing, my rabbits. If you've been missing the best of habits, go find yourself a smoocher and you'll enjoy the future. Just fall in love and start to live. Love's forgiving and life's to live. Have a ball. What's the diff if you goof? Give your all before this silly old willy-nilly old world goes poof. It's worth repeating, my pigeons. Love is the greatest of religions. If you live like I teach you, that couch man cannot reach you. Drop every couch right in the river. Life's for living and love's to give. Life's for living, so live, live, live. Live it up. Treat yourself to a fling. Fill your cup before this crazy old, lackadaisy old world goes ping. It's worth repeating, my fishes. If I could wish you the best of wishes, I'd wish you tons of laughter and love forever after. Albert Schweitzer for a relative. Life's for living and love's to give. Life's for living, so live, live. Yes, live. Life's for living, so live, live, live. Live it up.
Life is for living, Peggy Lee. Ja, vi ska titta lite på vad som händer och sker nästa vecka. Sven-Erik har koll på det.
Ja, det börjar redan i eftermiddag med musiksoaré, musik vi tycker om, med Selma Weiss och Alva Forsgren, sång på Strömsbro församlingshus klockan 18.30. Och Jan Gradvall är på författarbesök på Stadsbiblioteket klockan 19. Imorgon kan man gå på ett föredrag om historien händer här, Ida Matton och feminismen vid sekelskiftet 1900. Och det är hörsalen på Länsmuseet klockan 19. Vi kan gå fram till fredag. Då är det rock på Folkets Centralteatern här då i Folkets hus klockan 19. Och man kan höra norsk Nashville-musik från på musikhuset klockan 19 också.
Okay.
Vi har då en visning av Sverige, porträtt som flera århundraden, på Länsmuseet i Gävle klockan 14-15 på söndag. Och sen har vi ju då vårt eget program som börjar då, ja, när vi nu ska säga det vet jag inte riktigt, men
Det är ju veckoprogrammet, ja. Det är lite blues som jag har, det är countrytimmen, nostalgitoppen med Timo har vi naturligtvis också här under veckan. Och sen har vi lördag, då är det ju röd lördag först med Vänsterpartiet och sen är Radio GSK med Finska klubben som också har lite rock'n'roll där, nattrock. Och det är väl ungefär vad jag kan säga.
Ja, vad bra. Det finns att göra. Vi ska titta lite på nästa veckas seniorradion också. Då är det Sven Johansson som håller i det. De ska uppmärksamma kvinnodagen den 8 mars givetvis. Sven har pratat med personal och besökare på träffpunkten på Kaplansgatan där man ju oroas mycket av, över besparingskrav som kan riskera att träffpunkterna stängs. Anna Mäler kommer hit och pratar om företag som inte rättar sig efter utslag i allmänna reklamationsnämnden, den så kallade svarta listan. Men för nu så tackar Timo Heino och jag som heter Mats Romvall för oss. Vi gör det tillsammans med Esbjörn Svensson Trio. Elevation of Love heter låten.
Seniorradion Gävle 102,7 MHz.